Men nu allra först, Stefan Wallin. Välkommen fram här.
Tack. Hörs jag?
Ja då.
Ja, det är bra.
Du, alltså, vi är för nära några högtalare. Mm. Vad är det för skillnad på en försvarsadvokat och en jurist? Eller en advokat och en jurist?
Ja. En advokat är medlem av Sveriges advokatsamfund.
Okej.
Okay. Och det krävs rätt mycket för att bli det. Det krävs redbarhet och det är det svåraste provet.
Men Leif är ju försvarsadvokat.
Ja, det är många som har funderat på det.
Ja, mm. Ja, skämt åt sidan. Men alltså, en jurist är inte med allmän säkerhet advokat, utan det är helt olika roller.
Ja, det är... Och advokat du är, alltså... är en av de få skyddade titlar vi har i Sverige.
Okej. Okay. Och du är alltså advokat och inte bara det, utan dessutom försvarsadvokat. Och nu ska vi prata om ett ärende som precis är avslutat.
Nej.
Det är inte avslutat.
Nej.
Vi ska överklaga det.
Det är överklagat.
Det är överklagat. Men det är avslutat här i Uppsala, kan man väl säga.
Ja, ja.
Och det handlar om mordet på Dubai då.
Ja, så kan man säga det i och för sig. Jag kommer att komma in på det.
Du kommer att förklara det närmare. Det som slår mig det är att om vi kallar det ärendet så länge då. Mm. Har väldigt stora likheter med ett annat fall som heter poliseleven.
Mm.
Nyligen.
Ja, vissa likheter finns det absolut.
Ja, till och med ganska mycket va. Ja, bortsett från att
Det finns likheter och finns skillnader. Ja. Likheten är väl att de båda offren har varit nedgrävda.
Okej, okay. Du kommer berätta mer. Mm. Men du, jag tror jag stannar där då. Mm. Klienten fick i alla fall livstidsfängelse i det här läget.
Än så länge.
Än så länge. Ja. Då hör hur du förklarar det. Varsågod.
Mm, tack. Ja, jag har blivit... Hej! Hörs jag? Jag har aldrig haft en sån här förut. Undra om det är lampan som gör att jag ekar. Men, jag har blivit ombedd att prata om det som i media har döpts till Dubai-mordet. Dubai-mordet kanske inte alla känner till. Det har i vart fall lokalt varit ett uppmärksammat. Men jag vet inte om det rent nationellt har varit uppmärksammat. Det handlar om en kvinna som heter Dubai. Hon är en jättesöt 26-årig kvinna. Härstammar från Turkiet. Hon är kurd. Kom till Sverige i anslutning till att hon föddes. Hon har bott i Sverige hela sitt liv. Hon var liten nätt. Hon var ungefär 1,50 lång. 40 kilo. Hon hade en ettårigt barn. Gift med min klient. Som jag kommer att berätta lite mer om snarare. Senare. Och hon försvann den 1 januari i år. Från sitt hem. Och där börjar historien egentligen. Lite bakgrund så är Dubai från en kurdisk gigantisk släkt som heter Mavi. De är enormt många, såväl i Sverige som i Turkiet. Och var ganska urbaniserade i Turkiet. Till skillnad från min klients släkt, som också är en väldigt stor släkt i Turkiet och i Sverige, som var bönder. Orsaken till att hon gifte sig med min klient, det var att hon blev gravid ganska kort efter det att de träffades. Och var i princip påtvingade att gifta sig. Och lite, jag kommer att komma in på det lite snarare senare. Men orsaken till den konflikt som har varit och som kanske är lite grunden till vad som har hänt är just de två olika släkterna och de skillnader som fanns dem emellan. Den 1 januari på morgonen så promenerar Dubai från sitt hem, från sin make och sin ettåriga barn och är därefter försvunnen under väldigt lång tid. Vad som egentligen har hänt kommer att utspela sig några månader senare, men från början så är det här ett vanligt försvinnande. Hennes make anmäler henne försvunnen samma kväll, den 1 januari, tillsammans med Dubais bror. Polisen blir givetvis nyfikna och fundersamma. Men det här stillas lite. Efter den 3 januari så kommer Dubais systerdotter till polisen och säger att hon har pratat med Dubai i telefon. Vilket gör, och Dubai har då sagt att hon har försvunnit frivilligt. Hon vill inte att någon letar efter den. Hon vill inte bli eftersökt. Hon vill vara i fred. Och det här gör att polisen anser att det här är ett vanligt frivilligt försvinnande. Min klient, som senare kommer att åtalas för mord på Tubai, är den 1 januari ute och letar efter Tubai. Han åker bil runt omkring i Uppsala och hittar hennes bil slutligen vid centralstationen här i Uppsala. Och polisen bedömer ju här som att hon har tagit bilen till stationen, tagit tåget härifrån och sen gett sig av. Om hon har gett sig av utomlands eller till någon annan del av Sverige, det vet de inte. Men någon större resurs på att hitta henne läggs inte ner. Just därför att systerdottern den 3 januari säger att hon har blivit uppringd av Tubai som inte vill bli eftersökt. Systerdottern håller fast vid det här under månaderna som går. Ganska idogt. Hon är, hennes släkt, Mavi-släkten, ligger på henne för att säga, är det verkligen så att du har pratat med Tubai? Men hon håller fast vid det. Hon har pratat med Tubai och det gör ju att polisen lägger inte ner några resurser alls egentligen på att utreda vad som har hänt. När månaderna går och hennes familj förfäktar att hon skulle aldrig lämna, hon har en 1-årig dotter hemma, hon skulle aldrig lämna sin dotter och ge sig av på det här viset, så börjar polisen nysta i det här lite mer och tar in telefonlister för den här systerdottern. Och kon, ganska kort, snabbt konstaterar att det är ingen som har ringt till Tubai eller till systerdottern. Tubai har inte ringt den här dagen, som hon säger. Det har skickats ett sms från en telefon, men det har inte ringt. Så då konfronterar hon systerdottern att det har inte alls ringt, som du säger. Och hon ger med sig och säger att hon inte alls pratar med Tubai. Och då efterlyser de min klient. De får inte tag i honom först, men han håller kontakt med mig. Så att han, vi kommer överens om han och jag att vi ska gå in och inställa oss polisen. Och berätta. Ja, inte inledningsvis, men vi ska berätta att han inte har någonting med det här att göra. Så att vi går dit och han anhålls. Och det hålls ett inledande förhör. Han förnekar någon som helst inblandning i hennes försvinnande. Det här rubriceras som människorov. Och han förnekar all inblandning i att hon har försvunnit. Det här är i slutet av februari som vi går in till polisen. Och hon är fortfarande försvunnen. Och alla misstänker givetvis att han har någon inblandning i hennes försvinnande. Den 3 mars så besöker jag min klient på eftermiddagen. Ganska sen eftermiddag. Ja, bara ett rutinbesök. Man besöker sina klienter ganska ofta där uppe för att de är ganska ensamma. Och när vi sitter i hans häktescell så bryter han ihop. Och börjar gråta. Och så berättar han att han har tagit livet av sin fru. Att han har, inte med avsikt, dödat henne. Men han har dödat henne. I ett gräl. Nyårsdagen, klockan 8 på morgonen. Exakt, jag kommer att återkomma lite till det här. För att det har att göra med hur den här domen har utfallit. Men vi bestämmer oss för att gå upp till polisen och berätta det här. Och vi påkallar polisens uppmärksamhet. Och vi får en förhörstid, så ungefär en kvart senare. Och får komma upp och han får berätta för polisen att han har tagit livet av sin fru. I det läget vet han inte att hans kusin, som bara några dagar tidigare gripits tillbaka från Tyskland, har berättat att min klient har gömt den här kroppen ute i Fjällnora. Så att min klient berättar då öppenhjärtigt var någonstans den här kroppen ligger. Men det vet polisen redan och de har redan varit där och grävt upp henne. Så att vi fick inga riktiga pluspoäng på det, kan jag säga. Efter det här erkännandet så inleds en process då att utreda ett antal olika faktorer. Det viktigaste som polisen vill utreda, det är hur Tubai dog. Och det är en rättsläkarbedömning som görs. Det går enormt mycket rykten. Det går rykten om att hon har drängt sitt badkar. I turkiska tidningar står det skrivet att hon har drängt sitt badkar. I svensk media står det att hon har kvävts med en kudde. Det står att hon har hängts. Det finns uppgifter som florerar överallt. Men det konstateras ganska snart att hon har kvävts till döds. Hon har dött av ett stryptag och att någon har täppt igen hennes luftvägar. min klient förfäktar under hela förundersökningen att det här har varit en olycka som har skett. Hon har inlett ett bråk med honom på morgonen, nyårsdagen. Bråket har handlat om relationen med deras släkten. Hennes släkt vill att hon skiljs från min klient. Hon har vid varje träff med sin familj, sina föräldrar, kommit tillbaka och varit väldigt arg på honom. Till historien hör att han har sedan tidigare i ett äktenskap med en svensk kvinna, två barn. Som är då halvsvenska, vilket hennes familj då enligt min klient inte kan acceptera. De kan inte acceptera att de här svenska barnen ska vara en del i hennes familj. Och det här leder till konflikter som oavbrutet växer upp så fort de träffar sina föräldrar. Det här grälet eskalerar den här morgonen till att bli ett handgemäng. Handgemänget övergår till att han tar ett stryptag på henne och tar tag om hennes mun och näsa för att få henne att hålla tyst. Och enligt min klient, och nu, jag kommer att prata i två olika perspektiv här. Det ena perspektivet är vad min klient berättar och det ena perspektivet är vad domstolen har kommit fram till. Nu är inte den här historien slut. Det här målet kommer att tas upp på nytt i hovrätten i juli. Och då kommer ju allting på nytt att tas upp för bedömning. Men enligt min klient så faller de i det här skeendet. När han har tagit ett tag om hennes hals och ett tag runt hennes mun och näsa. Och han faller över henne och hon, eller båda två, slår i huvudet och tappar medvetandet. Och i det att han kvicknar till så märker han att hon är livlös, lelös. Och han uppfattar det som att hon har brutit nacken, men det visar ju sen att hon är strypt. Som jag berättade inledningsvis är hon en väldigt liten och nätt tjej. Och han, min klient, väger dryga 100 kilo. Så att hans beskrivning av det hela är att han har med sin kroppstyngd strypt hennes luftvägar. Och då främst då näsa och mun. Nu finns det ju en viss problematik i det han berättar. Och det har ju tingsrätten tagit fasta vid. Han har dömts för mord. Han har dömts till livstidsfängelse. Mord innebär ju att domstolen anser att det har varit uppsåtligt. Han har haft för avsikt att ta livet av henne. Det har inte varit en olyckshändelse. Det har inte varit ett oöverlagt dåd. Utan han har bestämt sig för att ta livet av henne. Och gjort det på ett sånt bestämt sätt att det är ett så allvarligt brott så att det nu är värt livstid. Skälet till det här är ju främst då den så kallade medbrottslingen i det här brottet. Min klients kusin. Som min klient ringde dit kort efter det att Tubai var död. När han kommer in i lägenheten så är det första han ser det är ett inlindat lik. Min klient valde att trots situationen inte kontakta polis eller läkare utan dölja det här brottet. Och det faktum att han bestämde sig för att göra den att göra det istället för att ringa polis och läkare har gjort att han nu är dömd till livstidsfängelse för mord. Ska vi gå in lite på varför han beslutade sig för att göra det istället för att ringa polis och läkare. Och det är lite det jag var inne på i början. Att Tubai, som är död nu, kommer från en gigantisk släkt, såväl i Turkiet som Sverige. Och min klient kommer från en annan större släkt. De här släkterna har redan från början haft en problematik med varandra. Som jag sa så var Tubais släkt urbaniserad. De levde i städer. Medan min klients släkt levde på landsbygden. De hade olika syn på religion. De hade olika syn på islam och i vad mån man ska vara man ska följa de regler som finns i Koranen. Tubai och min klient träffades relativt hastigt. De förälskade sig snabbt. De skapade en relation som inte var känd hos vare sig hennes eller min klients släkt. De lyckades bli gravida, eller hon blev gravid med honom. Och försatte sin situation att de var tvungna att gifta sig. Det här var absolut inte populärt, vare sig hos Dubais släkt eller hos min klients släkt. Det vart högljudda protester, det vart bojkott av bröllopet. Bröllopet var framtvingat av graviditeten. Det blev enormt känsligt mellan svärföräldrarna, mellan syskorna. Oerhört irriterat. I princip ingen av Tubais syskon eller föräldrar kom på bröllopet. De vägrade närvara. Många av min klients släktingar vägrade också närvara. Därför att det här var inte ett äktenskap som de förordade. Det var en oönskad graviditet som förorsakade det här. När min klient på nyårsdagen förstår att Dubai är död, så är det inte för att han är rädd för att hamna i fängelse. Det är inte för att han är rädd för att bli häktad, försättas i polisens klor. Det är inte därför han inte ringer till ambulans eller polis. I varje fall inte enligt honom. Utan det är för att han är livrädd för vad som ska hända mellan släkterna. Han är livrädd för att det ska orsaka ett krig mellan de här släkterna. Han är livrädd för att det ska komma till hotelser och våldshandlingar de emellan. Av det skälet så väljer han att linda in henne i en filt, tejpa för henne och sen åka ut i fjällnora och gräva ner henne. Det är svårt för oss att förstå det här. Förstå den kulturen och den oron som finns. Men han har varit väldigt, väldigt tydlig i alla polisförhör och i alla samtal att det är den främsta rädslan för honom. Att de repressalier det blir fråga om är så mycket allvarligare än att han sitter i fängelse i en stort antal år. Nu kan man rynka på näsan åt det här som åklagarna har gjort. Man kan rynka på näsan åt det som domstolen har gjort. Men jag kan konstatera att sedan ungefär början av februari så har det varit ett krig mellan de här två släkterna. Det har varit hotelser. Det har förekommit mordbrand mot min klients föräldrar. Deras dörr har börjat brinna i deras lägenhet. Det har varit en misshandel mot min klients syster. Där tre stycken av Dubais syskon har attackerat henne. Det här är polisanmält, det är i princip utrett och det är snart åtalat. Det har förekommit en mängd trakasserier mot min klients släkt till följd av det som har hänt. Och det är oavsett att min klient har dömts för mord till livstidsfängelse. Det har inte att göra med att min klient straffas för det här, utan det är hela släkten som ska straffas för det här. Det här säger jag lite, det här är en del av vårt försvar. Det här är en del av försvaret för att förklara hur man agerar efter att man märker att hon är död. Oavsett om man har mördat henne eller om man, det är en olyckshändelse, så är hans agerande därefter inte motiverat av rädsla för att hamna i fängelse eller rädsla för att polisen ska ta honom, utan det är för att han är livrädd för vad som ska hända med hans familj, med hans släkt. Och jag tänker inte stå här och säga att jag tror min klient eller jag inte tror min klient. Men jag kan säga det att på den här punkten, det vill säga vad som är hans prioriteringar i den här frågan, så ifrågasätter jag honom inte ett dugg. Det pratades om likheter med mordet på Gulay, där poliseleven för ett drygt år sedan dömdes till livstidsfängelse i hovrätten. Det var 1,5 år sedan till och med. Jag var inblandad i det också. Jag var målsägande beträde på den tiden. Jag satt på den släktens sida. Och det var lite liknande. Det vill säga att det var stora släkten som var lite mot varandra. De liknelser som Ulf pratar om tror jag snarare är att de båda grävdes ner. Och låg gömda under en längre tid. Men jag tror ändå att den liknelse som är mest relevant är just att det är fråga om lite av en kultur som vi inte har i Sverige. Att man agerar på ett annat sätt. Ja, jag vet inte, det här kan ju Leif bättre. Han var ju försvarsadvokat där. Ja. Men jag vet att det var ganska heta känslor även mellan de släkterna. Även nere i Turkiet. Det här målet, Dubai-målet, som vi har läst en del om i UNT och vi har kanske sett det på lokal TV, är betydligt mer uppmärksammat i Turkiet. De skriver spaltmeter om det här. De pratar om det i TV. Att en turkisk kvinna har blivit mördad i Sverige. Och där nere är det ju en enorm mängd släktingar kvar på båda sidorna. Och rädslan hos anhöriga till min klient är ju att kriget bryter ut där nere. De har en enorm respekt för den hämndkänsla de får när de tar ett liv från en annan. Jag vet inte vad det beror på, men det, så är det. Det är det de är rädda för. Och det är därför min klient agerat som han har gjort. Sen, vad som hände i den här lägenheten den här morgonen på nyårsdagen, det överlåter man egentligen till domstolen att bedöma. Det är ju oerhört svårt. De tekniska detaljerna kring det här talar ju både för vad åklagarna berättar och vad min klient berättar. Sen är det upp till domstolen att bedöma om det är möjligt det min klient berättar eller om det är omöjligt. Sista ordet är inte sagt i den här historien. Det kommer ju att tas upp i hovrätten. Det kommer att avgöras i hovrätten. Jag kan säga det att vad som har utdömts i tingsrätten kommer inte att hålla i hovrätten. Han har dömts till livstidsfängelse, vilket är helt för närvarande fel. Han kommer att få 10 års fängelse, vilket är praxis för mord. För närvarande är det billigare än någonsin att mörda någon i Sverige. Lagmannen i Uppsala tingsrätt var skiljaktig. Han ville döma för mord till 10 års fängelse. Det var nämndemännen som dömde honom till livstid. Vilket i sig betyder att i hovrätten kommer de att ändra det här. Min målsättning är ju att det inte ska bli fråga om mord. Mord kräver en viss... mord och dråp är ju båda uppsåtliga brott. Men dråp är ju mer hastigt skeende. I det här fallet så är det utan tvivel så att det är ett hastigt skeende som har varit för handen. Vi får se vad som händer i hovrätten, men det kommer inte bli livstidsfängelse för mord. Ja. Jag ställer gärna upp för frågor. Det...
Ja, som sagt, varsågod och ställ frågor.
Mm. Ja, ja, ja.
Mm. Ja.
Jo, hon förklarar det här. Polisen är ju jätteupprörda över det här. Det har tagit 2 månader extra att börja utreda det här brottet till följd av hennes påstående om att hon har pratat med Dubai den 3 januari. Och hennes förklaring till det här, och den känns ju lite krystad, men det är ju att Dubai har för henne berättat att hon vill komma bort från min klient. Hon får ett sms från ett nummer hon inte känner igen. Men säger att hon fått ett telefonsamtal så att inte min klient ska kunna titta i hennes telefon vem hon har fått sms från. Det är lite krystat klart, men det kan konstateras att min klient är på inget sätt inblandad i hennes utsaga om hon har fått ett telefonsamtal den 3 januari. Utan det är hennes egen påhittade historia. Och hon var länge misstänkt för skyddande av brottsling. Men hade en sån förklaring så att polisen köpte det.
Ja, långt där borta någonstans.
Ja, Vi överklagar domen på flera grunder. För det första så anser vi inte att, eller försvaret, min klient anser inte att det är ett uppsåtligt brott. Han anser fortfarande att det här var inte hans avsikt. Det var inte hans avsikt att hon skulle dö den här morgonen. Och det är den första grunden. Det vill säga att han har vållat hennes död. Han har inte med uppsåt orsakat hennes död. Och den linjen hade vi ju i tingsrätten också. Nu var det ju ett resonemang med rättsläkarna som gjorde att domstolen ansåg att det går inte att åsamka henne sådana skador av en olycka. Vi får se vad det landar någonstans i hovrätten. Men vi har också grunden att det är fråga om dråp och inte mord. Och det är en skillnad i straffskalan. Det handlar om år däremellan. Och det är inte helt ogrundat att tro att det blir dråp i håret.
Så vi hade någon mer fråga på. Ja.
Ja, den har ju tagits upp i tingsrättens dom. Helt oförstående till den. Alltså det är riktigt att det fanns en, inte snara, men det fanns en sjal knuten runt när de hittade Tubai. Så var den knuten runt munnen och ner över. Den har ingen relevans vad gäller dödsorsak. Det är inte den som har dödat Tubai. Så att domstolen har ju resonerat lite kring att de vet inte riktigt heller varför det satt en snara runt hennes hals eller runt mun och nacke. Ja, jag återkommer till det. Men så domstolen har resonerat kring att min klient har försökt få tyst på Tubai. Det vill säga försökt att sätta en munkavle på henne. Eller kanske att han försökte förnedra henne när hon var död. Eller förnedra liket. Min klient har ingen aning om hur den snaran har kommit dit. Eller sjalen har kommit över munnen. Men han har ju beskrivit händelseförloppet som väldigt tumultartat. Det vill säga att han tar ett grepp och de faller och de ligger ner. Och även när han förstår att hon har dött så lindrar han in den i en filt och tejpar och donar. Och att den kan ha hamnat där under det skeendet. Men det har blivit en liten poäng i domstolens resonemang. Att den har någon bäring. Jag har inte riktigt förstått det, men vi får väl se vad. Jag kan inte svara på varför den är där. Ja, det är ett mord, absolut. Ja.
Okej. Och då har tydligen domstolen nu gått på då att man gömde liket och så vidare. Och de här släktfejderna skulle vara förklaring till att han gömde liket.
Nej, domstolen har inte köpt det, nej.
De har inte köpt det?
Nej, de anser att han har gömt liket för att klara sig undan polisen.
Okej. Men han säger ju själv att det är på grund av det här med att han var räddare för den här kriget som skulle uppstå mellan de här stora släkterna än man har för polisen. Nu då, när man överklagar då, det ska gå till högre instans. Hur mycket kommer man att, du säger att du är ganska säker på att det inte kommer att det kommer bli dömt till dråp nu?
Nej, det har jag inte sagt. Jag är säker, ganska säker på att det inte blir livstid.
Ja, men okej. Hur stor hänsyn tar man då till de här faktorerna som din klient nu har uppgivit, att han är så rädd för att det ska bli krig mellan de här släkterna, mer än för polisen, att det är därför han har gjort som han har gjort.
Jag hoppas de tar jättestor hänsyn till det. Det gjorde de inte i tingsrätten. De söker en förklaring. Tingsrätten söker en förklaring. Varför, när man har vaknat upp på golvet och så ser man att ens hustru är död, varför väljer man att linda in henne i en filt och tejpa huvud och fötter och sen köra ut henne till fjällnor och gräva ner henne i skogen? Istället för att ringa till ambulans och polis och säga att vi har bråkat och vi föll och hon är död. Tingsrätten undrar ju det. Det är inte ett normalt svenskt beteende. Det är inte funtat på något sätt.
Men vad säger lagstiftningen då? Ja. Hur mycket man ska ta hänsyn till sådana?
Ingenting enligt praxis och lagstiftning. Det har ingenting med brottet att göra. Det finns ett rättsfall faktiskt som jag tog upp i tingsrätten. Det var en kvinna som var ute och åkte bil med sin missbrukande pojkvän. Och han, de var båda ganska påverkade av droger. Han började tafsa på henne vid en parkeringsplats någonstans. Och blev ganska närgången. Och hon upplevde att nu blev jag våldtagen här. Hon tar då ett grepp runt hans hals. Och han ganska kort därefter tappar medvetandet. Enligt vad hon säger i det här rättsfallet så tror hon att han har dött. Så hon öppnar dörren, släpar ut honom ur den här bilen. 5 meter från bilen. Häller bensin på honom och tänder på. Och hon döms för mord i tingsrätt och hovrätt. Men högsta domstolen anser att det inte är fråga om mord. Och hon frias faktiskt. För att det är, hon frias. För att det är nödvärn enligt högsta domstolen. I det första skedet. För man kan inte utesluta att han dog redan där. Nej, alltså, jag drar inte direkta slutsatser där. Men det fina med det här är att högsta domstolen resonerar då kring att okej, om vi då utgår från att hon dog redan när hon tar det här greppet. Vad ska vi då mäta för betydelse att hon drar ut honom ur bilen och häller bensin på honom och tänder på? Och då säger man att vi kan inte mäta någon avgörande betydelse på hennes beteende därefter. Det har ingenting med brottet att göra. Det finns... ja. Jag har inte påstått att det har med brottet att göra. Jag har påstått att det har att göra med hans beteende efter brottet.
Okej. Jag blir lite nyfiken på de här frågorna faktiskt.
Ja, jag med.
Det är ju väldigt intressant. Det är ju...
Men det har ingenting med brottet att göra. Utan det är ett egen händelsekedja.
Det kommer att vara en slags som
ni gör
sen.
Nej. Ingenting.
Det är därför ni överklagar för att...
Nej. Jag påstår att hans beteende efter det att hon är död... är inte för att dölja att han har mördat henne. Det är för att han är livrädd för repressalier. Medan tingsrätten resonerar kring att varför ska man gräva ner en kvinna om man inte har mördat henne? Så jag påstår att man ska inte ha tillmäta det någon betydelse alls. Att han valde att bete sig på det viset. Brottet är detsamma oavsett vad han gör därefter.
Några fler frågor? Janne?
Ja, kan man inte säga att den här rättsläkarrapporten visar att han faktiskt inte kan ha dött på det sättet som han säger? Han tror faktiskt att han strypte blodtillförseln till hjärnan och inte luften. Och det innebär att han måste hålla ett stadigt grepp mot halsen.
Alltså,
det räcker inte att man ramlar.
Oerhört intressant fråga. Det, så har ju kanske inte solklart rättsläkaren sagt under rättegången. Jag vet ju att du var där, men han sa att det sannolikt är så. Vi kommer ju inför hovrätten att prata med andra läkare givetvis. En hypotes, en teori som försvaret då funderar kring, det är ju de blödningar hon hade, alltså det här är ju teknik. Hon hade blödningar på varje sida av halsen som talar för att han har klämt så och inte så. Vilket tyder på att det inte var en olycka som han berättar. Men en hypotes som försvaret arbetar med, det är ju att han har orsakat de här skadorna i tidigare skede. Att det inte är de i dödsorsaken. Att de här blödningarna har uppstått några minuter tidigare. Under det att han faktiskt har vidgått att han höll ett hårt grepp om hennes hals. Innan de föll. Det är också en teori.
Det blir ingenting på TV4 Nyheterna imorgon bitti.
Ja, du får säga vad du vill, Janne.
Ja. Leif, får sista frågan.
Det är två saker egentligen
att svara emot. Jaså? Alltså. Våran klän kanske får säga. Ja, det var det Janne var inne på nu. Ja.
Och sen så har jag förstått så är det också vad man gör med liket efter döden. Vad man gör med liket efter döden har ju en mängd rättsfall. Vi har ju ett rättsfall
som delar ut bitar överallt i Uppland. Ja. Ja.
Och han blir frikänd för att han säger att man har en hjärtklipp.
Ja, precis. Ja, det finns många rättsfall kring det. Ja.
Mm.
Nej.
Men menar du att det, vad är det som gör övertygar mordet? Du pratar ju mycket nu om dödsel, man gör ett av den levande i kroppen. Att det är så där resonera. Är det det som har övertygat tingsrätten om att det är mord? Eller är det dödssättet?
Nej, det är två saker som har övertygat tingsrätten om att det är mord. Det ena är ju det som Janne var inne på här nu, att det är blödningar på varje sida av halsen. Ja, dödssättet. Ja, eller skador. Jag vill inte påstå att det är dödssättet. Det är skador som har påvisats på det här liket. På kroppen. Det andra som har övertygat tingsrätten om att det är fråga om ett mord och inte något annat. Det är en utsaga från min klients kusin. Som kommer bara en kvart efter det här. 20 minuter senare. Som uppger, i vart fall i polisförhör, inte så mycket i domstol, att min klient har sagt att han passade på att döda henne när hon var medvetslös. Så där har vi en hake. Det här sa han inte i tingsrätten, men tingsrätten har fäst sig vid vad han sagt i polisförhör. Det här invände ju försvaret mot att, och det framkom ju ganska tydligt under den här förhandlingen, att den här kusinen blev oerhört chockad när han kom in i den här lägenheten. Och har väldigt svårt att återge vad min klient sa egentligen. Och min klient förnekar ju och det bestämdaste att han skulle ha sagt sig på det här viset. Även om han skulle ha passat på så skulle han inte ha sagt på det viset. Men det har tingsrätten fäst sig vid. Den utsagan. Och det är klart att det är lite böcker.
Jag får de två sista frågorna. Bestämmer jag väl. Mm-hmm. Du sa att det kan bli din och Leifs klient. Det är lite spännande.
Nej, det ska jag inte gå in på nu.
Okej, det får vi inte veta. Sista frågan är, jag får lära mig av Samuel Leif hela tiden att en advokat håller inte på med ett enda fall, även om det ser så ut i tidningar och så. Utan det är ganska mycket som pågår samtidigt. Så jag tänkte som avslutande fråga, bara fråga dig vad du håller på med idag, så att säga, eller just nu.
Oj då. Ja. Jag fick ett åtal idag faktiskt på en det är 4 år sedan, så var det väldigt uppmärksammat att en mängd bokstölder på Carolina Rediviva och på Karin Boye biblioteket. Och först nu så åtalas min klient för grov stöld, och det är gediget åtal, en gedigen förundersökning där han har stulit. Ja, enligt åtalet, de finaste böckerna som finns i världen, skulle jag vilja påstå. Han har enligt åtalet stulit för 1 miljon på Carolina och på Karin Boye. Och det blir jättespännande. Men nu, ja, det kommer inte bli någonting förrän i höst i och för sig. Men det var precis samtidigt som den här personen sprängdes till döds i Stockholm, om ni minns det. Ja, de var samtida på biblioteket där hos stan.
Du vet, vi som är på Crime Night, vi gillar ju folk som gillar böcker, så att
ja.
Han har väl antagligen vår sympati.
Ja, det var inga deckare han står.
Nej, men det måste ju börja någonstans. Ska vi nöja oss med det så länge? Stefan finns ju kvar här att prata med. Då tackar vi Stefan. Mm.